Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Känner ni till motionsklappet för övrigt?
Nej.
Den har, vi har, du har pratat om den igen, vi sa det.
Vad är det då? Säkert har jag varit bort.
Ja, men Stockholmsklappet tror jag det är vissa elaka tungor som kallar det också. Det är alltså diagonalen.
Absolut, då är vi med.
Något annat typ av klapp.
Ja.
Vi håller på att synka in Vasapodden här med ett litet klapp. Det var därför vi pratade om Stockholmsklappet. Jag kan tycka så här, i vissa fören, diagonalskidåkning, svårt att undvika den här klappen.
Ja, du kan det bästa, undvika liksom. Men ska du åka fort så kan det vara att den måste till där, faktiskt.
Ja.
Du kan ju smyga fram det, men då får du inte det trycket som du behöver den dagen. Så att säga. Och då, ofta är det så bra fästen då, så då kan du slarva lite grann med tyngdöverföringen också.
Ja, poängen där som skiljer ett bra klapp mot ett dåligt klapp, det är väl att det dåliga klappet, det är ju att skidan slås i på grund av att man har dålig tyngdöverföring. Man står inte tillräckligt bra på ena skidan, så att den andra skidan som ska fram, då pendlas fram, den slås i för att man inte klarar av att stå på en skida i taget då. Ja. Det är det som är det dåliga klappet. Men det bra klappet, det är ju att det är ett aggressivt och stark impuls ner för att få fast skidan
liksom. Ja, men samtidigt får du den jämte din fot, så kommer det inte vara ett mycket till klapp liksom inte.
Ja, men man tänker Kläbo när han kutar liksom. Ja, fast han klapprar det en del.
Ja, det gör det ju. Men då tror jag alltså, i en skolboksexempel, om du tittar på det att liksom stå på en, då tror jag att ändå att hans fot slår i bakom lite grann.
Ja. Men om man, vad har vi för exempel på minimala klapp då? Alltså den mest ljudlösa diagonalen när jag tränat eller tävlat med eller mot.
Ja, Danne är ju ljudlös när han...
Ja, jag tänkte också på Danne. Ja, han är ljudlös. Det känns som att där går allting åt samma håll.
Ja, och det är väl kanske akillesen också. Kanske lite grann.
Det skulle jag säga
att
också.
Han är beroende av mycket fäste och har kanske svårt när det blir lite lurigt för att han är sån jäkla smygare i framföringen.
Så är det.
Och det positiva, Benny, vad blir det?
Att han är energieffektiv, ska jag säga.
Och så estetiken för de som gillar det. Det ser ju så dansande.
Ja, det är också förstås. Och
vad har vi för klapplar om man tittar elitåkare då?
Jag skulle väl kanske...
Jag tänkte Johan Olsson blir lite ett andra håll då. Att han blir väldigt distinkt i sina frånskjut och
isättningar. Precis. Liksom. Och där har du en åkare som, vad jag kan förstå, gick på ganska lite fäste också.
Mm.
Så det rimmar ju väldigt bra med det. Och det känns som att skidåkningen går ju mer emot mindre fäste, mer stakning. Det går mer emot aggressiva, korta impulser för att få fast skidan och få igång rörelsen. Och det är ju samma i stakningen egentligen. Mycket kraft på kort tid liksom.
Exakt.
Så Stockholmsklappet, det kanske blir elitklappet där. Om
jag vet.
Det kan vara så faktiskt.
Ja. Om vi tänker på det här med spruta snö bakåt då, för det är också en sån där klassiker när man diagonalar bakom någon, att vissa har en väldig tendens att spruta snö.
Du hade väl det då, va?
Jag kan tänka mig att jag var lite så. Jag har aldrig åkt bakom mig själv, så det är lite svårt att säga.
Både från stavar och skidor kom det från dig liksom.
Sprätter från stavar
också. Ja, men du hade lite konstig varmpendel ibland, vet du.
Varför har du aldrig sagt någonting?
Ja, men det har jag sagt, det har vi pratat om. Du var ju liksom lite så här frisim nästan när du diagonalade ibland.
Frisim? Vad menar du med det?
Nej, men alltså,
du
liksom, spruta vatten med snö.
Nej, men alltså du liksom simmar lite med armarna mer än liksom mer än att du pendlade med dem.
Du tänker inte fjärilsim då?
Eller? Ja, exakt.
Nej, men nu pratar jag diagonal, inte stak.
Ja.
Men då fjärilsim är ju en klassiker på skierg.
Ja. Verkligen.
Ja, det är ju en riktig klassiker faktiskt.
Ja, där hittar man ju där. Men frisim alltså.
Ja, jag skulle säga det. Men inte mycket, men ibland kunde du vara där lite.
Man kan inte vara lite sådär om du tänker att du är väldigt snabb att fånga upp staven i handen när du vänder stavtaget, när spetsarna eller när staven släpper från snön helt enkelt. Att du snabbt fångar in den i handen. Att det kan göra att det liksom sprutar upp snö.
Ja. Eller det där handledsrycket som man körde förr på 00-talet, man ska säga.
Det där. Påstår du att jag åker gammalmodigt här?
Nej, fan. Jag tänkte bara, så gjorde väl alla förut.
Ja, jag tänker Mattias Fredriksson när jag tänker snösprut.
Ja, exakt.
Ja, det är också bra.
Det känns som en riktig sprutare på både stavar och ben. Liksom. Så, jag menar det på riktigt alltså.
Ja, det så är det faktiskt.
Och vissa, jag kommer, Torsbytunneln är ju en riktig klassiker. För där kan det ju nästan komma, ja,
det är det jag tänker.
Så pass, kan ju nästan komma iskristaller liksom, som man får i mun och sådär. För ja, att det ligger det. Så mycket lössnö som bara sprutar liksom.
Ja, exakt.
Sitter nu och försöker hitta din frisim här från den Helsingiska Item 13-14-filmen. Du är inte med någonting. Det är lite Danne och det är lite... Där stakar du lite. Det är lite mycket bysse här.
Ser man Lars på filmen eller ser man mest snö? Liksom?
Nej, man ser Lars, där är Lars med, men då stakar han och då är det ju inte så mycket frisim egentligen.
Ja. Nej, det var diagonalen. Det var
ja, det är diagonalen jag ser, tänker mig när jag ser det. Och kommer alldeles på rullskidor någon gång jag sett den där. Ja, det var tidigare.
Apropå det här att åka bakom i diagonal då, det här att man kör över skidorna på folk. Vad, hur, nu är det ju ett tag sedan du tävlar i diagonalskidåkning kanske, Benny, men vad har du för relation till det där? Att den framför, att man liksom ligger och nafsar på skidorna, eller att man som själv då har någon bakom sig som ligger och nafsar på bakänden på skidorna?
Ja, det är ju irriterande, för det är liksom, det påverkar ju framföringen sen när man ska fram med skidan, tycker jag. Och så ofta blir det ju att det stoppar ju upp liksom. I mina regler, eller i mitt huvud, så stör ju det lika mycket som att man skulle kliva in lite tight på någon. Och så, att,
så du vill ha disk på det, gult kort på det då?
Nej, alltså om det är upprepande, då tycker jag att då kan man väl få gult kort.
Fan, är det liksom... sant? Det har väl aldrig gjorts annars, va? Det här liksom...
Men alltså det är ju en, det kan ju vara en taktisk grej för vissa liksom, att man åker upp och vidare. Sen vi, alltså det blir ju situationer förstås ibland när man kommer i kapp i, liksom, i, efter en svacka och såna här saker. Att det...
Brukar du lägga in den ibland när du känner att du släpper, att då går, och börjar åka på skidorna?
Nej, det har jag inte gjort. Men
tänk dig juryrummet efteråt liksom. Han ska försöka förklara att ja, men det sprutas otroligt mycket snö bakom hans skidor, så man är tvungen att åka upp, ja, uppe på liksom.
Jag försökte bara dämpa snöfallet där.
Det är faktiskt intressant. Det finns ju några så här gamla, det kan ju inte vara sant på riktigt, men att det är några som menar på att man kan lägga liksom rödklister på bakänden av skidan, längst
den,
bak.
Det är klassiker.
Den har du kört med.
Är det, menar du att det är någon som har gjort det någon gång? Tror ni det?
Det tror jag säkert.
Jag tror ju att...
Det är helt sjukt det där.
Ja, tänk dig själv då. Södergren, han drog på hela fältet runt Holmenkollen där, runt varv på varv på varv. Om han ändå skulle åka först hela tiden, då kan han ha lagt rossa hela brettet bak. Liksom.
Det är ju inte fair play någonstans. Alltså, du kan ju glida i kapp ut för det. Du kan ju göra det där på stakskidor lika gärna också. Ja. Det behöver inte vara diagonal.
Nej, det kan du lägga på automatiskt faktiskt.
Man kanske ska lägga ett litet
klistermärke. Är det färsla att åka på någon annans skidor då? Liksom?
Eller det kan ju ske lite grann av misstag. Det där är ju så jävla utstuderat om det liksom ligger rödklister på bakänden av skidan.
Ja, det är sant.
Ja, men man ska kunna lägga lite sandpapper där kanske.
Lite.
Sandpapper?
Ja, den är fin också. Eller liksom bara så här rakblad bara.
Ja. Sten.
Så det är risk att man får dra på dem resten av loppet i och för sig.
Ja, precis.
Nej, men man har ju hört det här liksom om folk som kör över sportdryck och skidorna dör. Vi tänker att köra in i lite rödklister liksom.
Ja.
Uppe på dessutom.
Oh, fan, jag tänkte ha haft det på Vasan i året.
Om jag säger skidor som dör på grund av sportdryck, vad första du tänker på då, Järnberg?
Jag tänker ju på bullen, ja.
Eller hur? Ja. Klassiker. Lillfingret har varit omtalat tidigare på det, men han drar alltså iväg en flaska. För bullen ligger ju inträngd i mitten där, och det går i 4-5 spår. Och bullen, det är artistnamn för Olof Sjöström. Lillfingret, det är artistnamn för Erik Sjöström. Han kastar in den där flaskan och han får ju på ett jävla bra kast. Och bullen fångar den perfekt, men det är en liten detalj som felar, och det är att flaskan är upp och ner när han fångar den.
Ja.
Så det var, allting, alla de här 2,5 deciliterna forsar ju ner på skidorna då.
Ja, det var ingen bra faktiskt.
Men jag tänker så här, motionären, de får ju navigera genom en hel del sportdryck. Om man tänker att det är så känsligt att det bara dör liksom.
Jag tror att det inte blir samma grej där bak när du är en tipptoppskida eller en motionärsskida längre bak i ledet, så tror jag inte man märker det på samma sätt.
Fallet blir inte lika högt. Nej. Kanske. Det går från dåligt till ännu sämre. Eller istället från riktigt bra till dåligt.
Precis.
Ja, jag förstår. Från riktigt bra till dåligt. Det kan man väl ändå säga att Anton Karlssons rygg har gått ifrån det senaste året här. Eller riktigt bra, vet inte om den var. Men varmt välkommen till Vasapodden, er som lyssnar först och främst. Och sen då, varmt välkommen tillbaka till Vasapodden, Anton Berny Karlsson. Du är ju en liten Vasapods favorit. Hur känns det att vara tillbaka bakom mikrofonen?
Men det var länge sedan du var med nu.
Ja, det var faktiskt ett tag sedan.
Kan vi prata ett år nästan, eller?
Jag vet inte.
Ja, du fick väl vara med och försvara
det. Inte någon, jag tror faktiskt jag var med där när det gick åt helvete. När vi var i Åre så körde vi någon...
Ja, det var det. Men, ja, just det. Då var det med att titta. Ja,
så var det med Allians hade du ju hela programmet i stort sett. När du lyckades med bedriften och vinna, bli diskad, vinna igen och bli
diskad. Det var ju då vi hade det. Det var ju då vi hade det livvakt på dig, för du var ju hatad i hela Skidsverige. Mm. Förstört hela alliansloppet tyckte de att du gjort.
Ja, visst. Det gjorde du den gången. Men just nu känns du ju älskad i hela Skidsverige. Mycket sympatier och många som hör av sig till oss och undrar hur går det egentligen för Bernie? Ska vi ta oss tillbaka lite grann först och berätta hur det här senaste året har varit, om vi börjar någonstans efter alliansloppet där då, när vi går in i hösten, är väl augusti, september där någonstans. Vad var det som hände, Bernie, egentligen?
Nej, men om vi går till att där det gick åt helvete på riktigt, det var väl på lägret när vi var i Åre. Så körde vi ju ett Vasapass där, och då var det lite ryggkänningar på slutet liksom. Inga allvarligt, men så har jag ju haft till och från i 10 år. Men sen morgonen efter när jag vaknade upp, då kunde jag ju inte stå på benet, så då var det någonting som var galet helt enkelt. Så det var väl där det började.
Och när du säger att du har haft det till och från ändå, så det har varit lite ryggskott och sånt där, men aldrig riktigt det här...
Precis. Jag hade en del problem när jag var junior också och gjorde några magnetröntgen och sånt, men inga diskbrock då liksom. Och sen har jag haft lite till och från, fått jobba mycket med rygg som... Jag har varit lite känslig. Det har varit ganska bra de senaste åren, men nu... Eller ja, vad ska jag säga, tills för 1,5 år sedan, då var det ju blivit lite sämre igen.
Men det här hände egentligen under Vasapasset, va? Det var väl Vasapassets första del? Var det inte så, Järnberg? Påminna sig grann.
Vi skulle köra 3 mil individuell start där, och då, du vann den ändå, Karlsson.
Ja, jag kommer inte ihåg. Det var ju sjukaste tre. Jag kan ha fått däng med några sekunder av den där klungan, va?
Ja, Emil och Öyvind kom. Ja, det var det sjukaste där. Men du var väldigt stark i början och åkte väldigt fort innan det var klungor och så i alla fall.
För det var individuell start på den här 3 milen, och så var det några som blev kappåk, så blev klungkörning, och Björn Skärking låg själv och bombade. Visst var det?
Ja, men jag tror nästan du tog den ändå, vet du.
Ja, det var jävligt jämnt.
Alltså. Ja, det var väldigt bra. Så sen så sa Björn Skärking där att nej, men nu är ryggen dålig här. Och då var vi inte, då hade ju han haft dålig något läger innan där i Ulricehamn också, och vänt på det så här. Så det var, du gör som du vill och fortsätter om du känner för det och så där. Och du fortsatte passet ut, va?
Ja, det var ju... Jag kände att jag var lite trött i ryggen, men det har ju varit hundratals pass liksom.
Ja.
Men jag sa bara att jag var lite extra observant då, eftersom jag hade haft lite problem bara en månad innan.
Precis.
Visst.
Precis. Nej, och så sen,
jag minns det som att du var extra observant, för jag kommer ihåg att du ringde med Järnberg från bussen där och sa att Björn Skärken och han gnäller om ryggen nu, han säger att den är sämre än någonsin, men han åker ju fortare.
Ja. men sen kom jag ihåg på kvällen, så sa Anton faktiskt att men det här känns sämre än vad det brukar. Det känns lite annorlunda än vad det brukar göra, det är inte bra.
Ja.
Och sen gick det ut. Men du kom ihåg att du gjorde comeback där på ett pass igen. Man är ju dum så här i efterhand när man tittar på det. För då var det ju, skulle vi ut och springa och Anton hade ju ont där. Liksom. Det kommer inte funka, jag ska ut och promenera lite. Ja. Men sen vaknade han ju till där, så han var ju med hela 2 timmars passet och sprang där ändå.
Ja, då kändes ju ingenting liksom.
Nej, jättesynd. Det var lite synd.
Visst.
Och jag kommer ju att prata med dig efter lägret, och jag sa någonting i stil med att nu har vi tränat skitbra hela sommaren, hela hösten. Kan vi få en 4-5 vilodagar nu? Det är bara positivt. Och Björn Skärker, det är inte säkert att det stannar vid 4-5. Och det gjorde det inte, det blev snarare
4-5 månader. Ja, 4-5 månader vart det för väsingen.
Jag hade lite sämre magkänsla än vad ni hade då.
Helt ärligt, jag hade ingen aning om allvaret i det. Alltså verkligen inte, bevisligen. 4-5 dagar. Men det var alltså ett grövre diskbrock. Eller hur löd diagnosen?
Jag jobbade väl på där och försökte få tag i magnetröntgen så fort som möjligt. I och med att jag hade så pass mycket smärta där i början så... försökte få tag i magnetröntgen så fort som möjligt. Så då drog jag ju till Karlstad, tur och retur över dagen med bilen.
Från Östersund?
Ja, gjorde en röntgen och så fick jag svar på det ganska fort. Och då var det ju stort diskbrock på L5S-et. Med nervpåverkan och vänstersidigt, så var det därför hela vänsterbenet var ju dels utslaget, så vaden fungerar ju inte, och så hade jag ju ganska hög smärta i benet då, i hela benet.
Hur tänker man då, Ben?
Ja, då var det ju lite, då var det lite deppigt. Det var det absolut. Men då, alltså just då så tänkte jag inte så mycket. Då var jag mest lite rädd så där för benet, för det kände, jag kände mig nästan förlamad i vaden liksom. Ja. Att den var helt utslagen.
Det var jäkligt svårt att gå och så där också då.
Ja, det i första veckorna där var det riktigt tufft att röra sig överhuvudtaget. Sov
typ ingenting eller så där.
Nej, alltså jag kunde ju varken göra en benböj eller en tåhävning liksom. Det var ju inte ens att tänka på.
Men så började jag resa tillbaka då liksom, och...
Ja, men sen gick det ju, det las ju lite grann efter några veckor liksom. Så kom jag igång med lite lättare stabilitetsträning och tillsammans med Maggie som jag jobbar jättemycket med då, som
har Magdalena Moster då.
Ja, som har hjälpt mig jättemycket. Det har varit fantastiskt, helt galet. Hur glad jag är vet jag har haft henne liksom.
Och har så... vi på Maggie Moström i Järnberg?
Ja, det är väl mer att hon har hjälpt Karlsson upp och ner och under flera, väldigt mycket där under. Sen har vi varit i landslaget en tid för några år sedan, va?
Mm. Jag skulle säga att hon är den person som har jobbat med mest skidåkare i praktiken runt skador och rehab och prehab och så av. Alla kanske, i alla fall senaste 10 år.
Men i det här läget som vi pratar nu, då hade vi ändå tron, och många hade väl tron att det här löser vi med rehab.
Ja, det var ju den tanken.
Började titta på Marsan och sen Vasan, liksom där låg vi längre fram. Så precis. Det var ju ändå inte becksvart där, den tiden så att säga inte.
Nej fan, jag hade förhoppningar, för det blev ju bättre liksom. Så vi hoppades man någonstans att det skulle släppa liksom, när det väl släppte. Sen gick det ju månaden och en halv kanske. Och jag tyckte det stannade av liksom, att det vart aldrig något bättre, och jag kunde liksom inte belasta någonting överhuvudtaget utan att det liksom blev sämre. Mer smärta och mindre rörlighet och styrka liksom. Mm. Så då började vi fundera lite grann på om vi skulle prata med läkare och få liksom en bedömning på om det här är ett operationsfall eller inte. Mm. Sen så gick vi några veckor innan vi fick tag i en tid nere i Stockholm. Och det var i början på december, så nu är vi ju 3 månader in då. Från lägret där i Åre. Och då tog vi beslutet där med läkaren att det här låter inget bra, utan det låter som att vi måste liksom gå in och hjälpa till med läkningen för att det ska kunna bli helt bra. Och att inte man går för länge med den här smärtan och nervpåverkan så att det blir liksom, riskerar att det blir kroniskt. Liksom. Mm. Och sen gick det ju väldigt fort, för då fick jag en operationstid bara om det var 10 eller 12 dagar senare. Så jag opererade mig där i mitten på december. Ja.
Och sen en ny resa därifrån då, kan man säga.
Ja, sen är det väl börja om från början helt enkelt.
Ja. Och så status är... idag, nu är vi i mitten, slutet av mars.
Mm. Det är ju egentligen först nu senaste med månader ungefär som jag har kunnat börja träna lite mer seriöst, eller man ska säga. Jag ligger inte på någon toppvolym nu eller normal volym, men jag tränar ungefär 10-15 timmar i veckan plus styrketräning liksom. Och så det går ju åt rätt håll liksom. Och just nu det känns verkligen som det har släppt. Jag har fortfarande lite smärta liksom, men det kommer jag ha ett tag till för grund av att nervroten var så pass påverkad. Men jag har full funktion i benet och full rörlighet liksom, så att det kommer läka med tiden.
Du pratar hela tiden om benet. Det är aldrig liksom lokalt i ryggen, utan det är bara liksom konsekvensen av att det har varit problem i ryggen i form av strålningen till benet som är liksom problemet, eller?
Ja, exakt. Det slog diskbrocket där, slog ut en nervroten som går ner. Och det är just det på den nivån där L4, eller vad säger L5S1 som är... Då går det liksom ofta ut på baksidan av benet och ner hela vägen mot utsidan av vaden liksom. Så att det är skinkan och hamstrings och vaden som har varit problemet.
Är det så långt ner man kan komma i ryggen det där? L5S1?
Ja, det är lägsta, eller lägsta disken från lumbar. Sen finns det ju finns ju några koter till S2, S3 och 3 liksom. Men det är ju LFMS-et man brukar snacka om som den som är längst ner liksom.
Mm. Ja, vilken resa. Och nu är det stakning och allting som gäller i träningsform, eller har du vissa restriktioner fortfarande på vad du får göra och inte göra?
Nej, jag har egentligen inga restriktioner, utan det är mycket att gå på känsla och lära sig och lyssna på kroppen liksom.
Mm.
Ta det dag för dag. Men jag har ju en långsiktig progressiv plan som jag följer väldigt strikt liksom, att jag, innan den här veckan så får jag inte belasta det här och det här, utan jag tar det verkligen steg för steg liksom. För jag har, det är ju det som är det bästa nu, jag har ju så bra med tid på mig.
Mm.
Och hellre liksom bygga upp en otrolig grundstyrka och liksom se till så att jag får bästa möjliga läkning och förhoppningsvis slippa de här problemen framöver liksom.
Ja. Men svettigt skriarpass igår tyder ju på att det ändå börjar närma sig någon form av där du ska vara bra på, om man säger.
Exakt. Jag tänkte faktiskt köra lite fart på utomhusstakning första gången imorgon, är grundtanken.
Oj.
Visst. Skiergen har jag kört några pass i och testat lite grann, och det har funkat jättebra. Jag har börjat med skiering för att det är betydligt mindre impact, alltså smäll i neddraget, och jag kan känna efter och hellre liksom mer att det blir ett drag än en smäll i backen liksom.
Ja, precis. Det är intressant. Alltså, ryggproblematik generellt och kanske diskbrock speciellt har ju varit på tapeten ganska mycket. Inte minst den gångna säsongen. Du är långt ifrån ensam där med ryggproblem.
Verkligen.
Om du ska droppa några namn, Benny, du kan ju det där bättre än jag. Men Viktor Thorn gånger två, va?
Viktor Thorn gjorde ju först samma operation som jag gjorde, och sen har han, fick han ju nya problem. Då, så det var, då valde han att sätta in en så kallad protes då, där man tar bort hela disken och ersätter den liksom med en protes.
Och sen så hade vi Jens Burman.
Jens Burman, han gjorde samma operation som jag gjorde nu i december. Det gjorde han då för ett år sedan, ganska precis nu, i april där.
Ja.
Och sen har vi Hanna Falk, Falk också. Som också har gjort samma sak som Viktor Thorn då. Fast hon gjorde det som första operation.
Just det.
Och alla vidare. Sen är det är några stycken som har problem med diskar också, men det är de jag vet som har gjort operation just i år liksom.
Du har ju pratat med mycket kunnigt folk, och du har säkert ägnat en hel del av tiden att använda din smarta och analytiska hjärna till att fundera varför det faktiskt är så här. Och jag tror att vi har fått den frågan också via teamet på våra kanaler, vad vi tror om det här utbrottet eller det ökade antalet ryggpatienter, om man säger, inom elitskidåkningen. Vad tror du, Benny? Hur lyder din liksom analys?
Jag har tänkt mycket på det där. Jag tror dels är det lite tillfällighet. Det tror jag absolut. Just hade det varit, alltså, att det just är fyra stycken på den nivån liksom, man ska säga, tre från landslaget och jag själv som har opererat, så att det syns lite mer. Men det jag ser, hör ju också hur Maggie pratar liksom, att hon är orolig för att det kommer in betydligt flera, speciellt konditionsidrottare till henne som har liknande problem liksom. Och där har hon också sett en tydlig ökning liksom, de senaste åren.
Du säger konditionsidrottare, det är alltså inte bara längdskidåkare?
Jag tänkte om jag säger skidåkare då, i olika former.
Skidskytte och längdskidor.
Skidskytte, långloppsåkare, traditionella åkare.
Ja, just det.
Det jag tror någonstans, det är ju det här överkroppsstyrkan som har kommit in. Liksom att folk har blivit mycket bättre att staka, man har blivit mycket starkare i överkroppen. Det jag funderar på, om det är om bålstabiliteten har hängt med liksom, i samma utveckling som överkroppsstyrkan.
Ja, just det. Så man är för stark på vissa ställen och för svag på andra ställen för att balansen ska funka optimalt, och då blir det slitage som gör att det
skadar. Ja, någonting sånt kan det vara, tror jag.
Ja. Vad tänker du, Järnberg?
Nej, men det är väl, det finns nog en del i det liksom, att man kanske är för stark för sitt eget bästa bitvis då. Och som skidåkning ser ut nu, han är ju en annorlunda idrott än vad det var på 90-talet till exempel och så. Men sen så är det väl också, det har väl funnits många skidåkare med mycket stora problem tidigare, Thomas Alsgaard, Björn Dählie, Södergren och så vidare, så att det är väl inte något nytt så heller inte.
Nej, absolut. Nej, inte
utan, ryggen är ju det är ju en, skulle man liksom kategorisera en vanlig skidåkarskada så över ryggen väldigt, väldigt högt upp skulle jag säga.
Mm. Ja, men det känns väl ändå som att det har blivit mer, eller är det bara tillfälligheter att det har blivit så många på en gång?
Ja, det är fyra här då. Jag vet faktiskt inte, jag tror att det är en del tillfällighet i det. Sen så kan man ju fundera också vad som är gjort. Liksom, det är ju nästan samma generation genom gymnasien och det här, och hur liksom det jobbas med styrketräning respektive liksom den nya sortens skidåkning som kanske kräver mer i det här då, på det här gänget och så.
En annan teori jag har, det är ju också det här med att det är så många fler som liksom kan satsa lite bättre liksom. Det känns som att ja, men typ när ni gick skidgymnasiet och en annan gick skidgymnasiet liksom, då var man ju tvungen att sommarjobba och liksom. Det känns som att det är fler som har lite bättre ställt eller bättre hjälp och kunna träna mer och ha, förstår ni vad jag menar? Att allmänt att fler har en högre belastning på kroppen liksom.
Men borde inte det skapa bättre möjligheter att sköta bollträningen också?
Jo, det tycker jag också. Men jag lurar på om det är någonting man inte prioriterar tillräckligt bra. Ah,
det kan ju vara mer lockande och kanske vara stark i de här lite mer ytligare strukturerna eller de här mer kraftskapande, men de här som jobbar lite mer indirekt är ju kanske lite lättare att slarva med.
Mm, precis.
Och det går ju säkert, som du säger Järnberg, det kan man säkert påverka på ett bra sätt på skidgymnasium. Kanske att den här typen av maxstyrka har fått mer utrymme idag än vad den här generella gamla goa morgonstyrkan med cirkelträning och den biten. Jag vet inte.
Ja, så kan det ju kanske vara. Det vågar jag inte, vet jag inte liksom, så, men det kan ju
jag
vara.
Jag vet
så.
Inte heller. Jag bara spekulerar att den är ju större, mer framträdande idag än vad den var för 15 år sedan i alla fall. Och att den kanske har, om man är skidåkaren, lägger lika mycket tid på styrka som tidigare, så kanske den tiden fördelas
skulle
mer.
Skulle kunna vara så, ja. Precis.
Åt kraftskapande muskler, om man får använda det uttrycket.
Exakt.
Men sen är det väl säkert mer stakning och mer belastning på överkroppen. Det är väl det man kan säga generellt om längdskidträning idag jämfört
sen
med.
Alltså, mer rullskidåkning är det ju definitivt. Liksom, och styvare stavar, hårdare preparering på spåren och så vidare. Så att det är mycket som kräver mer styrka i bålpartierna och ryggen så att säga.
Och du klurar någonting på det här med stavar, Benny? Jag tänker att man brukar kunna gå ner i styrhet på staven och ha en mjukare stav för armbågar och så. Är det någonting du har funderat på i ryggväg så att säga?
Nej, det har jag inte.
För mig, vi hade den här diskussionen.
Ja, jag tror du och jag diskuterade armbågsproblem, va?
Ja, men jag menar på att det kanske inte var det jag hade den med, men det här att...
Ja, längden på stavarna kan jag tänka mig lite grann. Ja, nu skulle jag kunna gå upp för att få mindre böjning, absolut. Ja. Men nu har jag ju så långa som jag får ha, så det är ju lite svårt då.
Ja. Det finns ju en bekant regel där.
Ja.
Men regler, det har aldrig varit din grej för dig, Karlsson.
Mr.
Weeboard-mannen, liksom, så det är bara...
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, men det här har ju varit en väldigt speciell säsong för teamet som helhet. Och hur har den varit för dig liksom? Jag tänker från sidan av, blir man inspirerad eller känner man sig lika mycket frustrerad över att fan, det kunde ha varit jag liksom? Jag vann ju ändå det här Vasapasset i Åre, första delen.
Det är väl inga Vasalopp som avgörs på sommaren, men nej, alltså det har varit sjukt inspirerande, sjukt roligt. Jag ser ju mest bara möjligheter att se de här killarna som jag tränar med i stort sett dagligen här uppe i Östersund går och vinner Ski Classics lopp, då vet jag att jag också kan göra det liksom, på en bra dag.
Ja, det här är killar du bollar med vanligtvis. Ja.
Nej, det gör jag absolut inte.
Ja, men typen. Du är minst lika bra i alla fall om 9 fall av 10.
Jag brukar ju vara bra på träning, ja. Absolut.
Ja, du är en sån.
Emil, han är ju lite sån där, han blir 10% bättre bara för att han på sig en nummerlapp. Så att...
Ja, just det. Torgny Mogren-syndromet, för att knyta tillbaka till en annan Vasapods bekant.
Han fick inte favorit. Eller få som inte var det.
Nej, han fick faktiskt inte det. Han fick inte det. Nej, men det var ju också Mattias Fredriksson. Också, han får väl kalla Vasapods favorit.
Absolut,
han.
Absolut.
Han sa ju det att alla jag tränar med i alla år, så Torgny Mogren är klart främsta på sommaren jämfört med vad han åker på vintern. Och han var tydligen helt värdelös på sommaren då, jämfört med att han var bäst i världen på vintern. Ja. Men Berne, du är inte riktigt Mogren-syndromet på dig då. Du är lite åt andra hållet, men ändå, fasen. Alltså det är inte så att du är under isen.
På, jag skulle nog säga att det inte är sån stor skillnad där. Alltså du är bra på, men det är ju, det är väl mer att det, alltså nej, jag skulle nog säga att det är inte, alltså rullskidor och skidor, det känns som ungefär samma nivå på något sätt.
Så om du tänker att det finns plusvarianter, det finns minusvarianter, så hittar vi bönskärken på en neutral
variant. Jag skulle säga det. Sen är det många som sätter den som en plusvariant kanske på sommar, men nej, det tycker jag inte.
Vad säger du själv, Benny?
Nej, det tycker jag inte heller. Jag tror det är ganska likt.
Vad har vi i teamet då på här sidan? Vad har vi några som är, eller på de sidan för den delen, har vi några som är väldigt mycket plus minus åt något håll?
Britta och Emil är ju plus på vintern.
Jag tänkte säga, Britta är väl motsvarigheterna på varandra. Om man kollar på resultaten från sommarens rullskidcup kontra vinterns cup.
Ja, ja. Ja, men även Emil är ju samma. Fast han är ju i
ja, Emil är ju lite. I och för sig var ju han tre över mållinjen och andra bland de diskade där.
Ja, det stämmer.
På Weibors.
Bäste fuskare.
Och han var tvåa på Klarälvsloppet också, om jag minns rätt.
Ja, men så är det väl lite grann. Samtidigt så är han ju avställd.
Men det är ju tävling som sagt.
Ja. Precis.
Precis. Ja, det är också en skillnad med Emil. Det är kanske, han är kanske plus minus varann träning, tävling. Där har vi också en grej egentligen.
Ja, exakt.
Så är det.
Att det finns ju många som kan vara... Det, vi skulle men kunna
det,
kalla det
är kanske mer intressant, för Britta vann ju klarar sig inte i höstas men året innan hon också.
Ja, det gjorde hon faktiskt. Ja.
Så att det kanske är mer den där träningstävlingsgrejen som är den stora saken.
Ja, men det, vi sätter bönskärken på en nolla där också, va? Relativt neutral.
Träning-tävling. Ja, det vill jag nog säga. Det vill jag nog säga faktiskt.
Har du speciell säsong, Benny, men har det funnits någonting i det här mörkret som har varit positivt? Har du lärt dig någonting? Har du liksom fått med dig någonting som du kanske hade missat om du inte hade haft det här skadeuppehållet, om man säger?
Nej, jag tror jag har fått mycket tid till att reflektera hur jag vill träna liksom, och hur jag vill... Vem jag vill vara som skidåkare, vilka kvaliteter jag vill utveckla liksom framöver. Och byggt upp en jävla motivation för att göra jobbet liksom, nu när jag kommer tillbaks.
Ja, för sen en sån där smäll kan ju vara en vägdelare kanske. Antingen så märker man att nej, jag pallar inte tillbaka till det här. Liksom. Det är ganska gött att faktiskt göra andra saker. Eller så blir det som det blir för dig då, att man blir ännu mer sugen på liksom, nu jäklar.
Ja, men jag har ju hela tiden inte känt mig klar med det liksom.
Nej.
Och sen när benen var som det blev, då var jag mer så här, då hade jag ju nästan en identitetskris på vad ska jag göra om jag inte kommer kunna åka skidorna mer liksom.
Ja.
För det fanns dagar då inte det kändes som en självklarhet liksom. Och framförallt inte på den nivån liksom. Det är inte bara att liksom träna och tro att man ska vara tillbaka på bland de bästa liksom. Nej. Så är det absolut inte. Ju mer tiden har gått så har jag väl insett att, liksom, att fan, det kommer bli bra. Det kommer ta tid, men det kommer bli bra igen. Liksom.
Ja.
Och med det så har ju verkligen motivationen stärkts hela tiden också. Liksom.
Vi har ju kört en del skiarktester och sånt där. Och om du ska skvallra för lyssnarna, vad ligger du på nivå idag jämfört med förra sommaren? Om man säger?
Ja, vi brukar ju mäta våran tröskel, eller man ska säga, i watt när vi kör de där på skijärgen. Jag skulle vilja säga att min tröskel ligger ungefär 50 watt lägre nu än vad den gjorde i höstas.
Ja.
Så det är i princip, vad blir det, mellan typ 15-20% liksom.
Ja.
Så det är ganska mycket. Det är det. Men jag tror också att det kommer gå fort tillbaka tills man börjar närma sig. Sen tror jag de här sista procenten kommer ta längre tid.
Ja, exakt. Men det kan vara en ganska häftig period framför nu med mycket progression på kort tid där som gör att
det är det som är lite kul nu. Det känns som, det spelar ingen roll vad jag tränar nästan, utan det känns som att allting blir bättre oavsett liksom.
Ja.
Ja, jag måste ju bli bättre på allting just nu också. Så det, ja. Det är bara kul.
Vasapodden.
De är magiska.
Vi befinner oss ju i en del av säsongen som, ja, den är lite vigd för utvärderingar, för sammanfattningar, för avslutningar. Den är lite vigd för rykten och värvningar och sponsorer som flyttar hit och dit och så vidare. Men det är också en period då det börjar sippra ut åkare som tackar för sig, som kliver av som elitskidåkare. Och vi har ju fått två stycken skulle jag vilja lyfta fram här på slutet.
Tänk som, vilken bomb om Karlsson hade sagt det nu, att ja, efter det här, jag bestämde här under podden att jag kliver åt sidan.
Ja, ja, nej, tyvärr, en sån bomb har vi inte. Men däremot, Erik Brandstorff släppte sin bomb här, häromdagen att han slutar. Theodor Pettersson var lite före på bollen där någon vecka innan. Men det är två åkare som jag tycker lite synd faktiskt. Jag tror att de skulle kunna haft lite spännande egenskaper och testa långloppen. Ja, det var kul att se dem i långloppen. Och jag vet, jag hade ju själv kontakt med Brandstorff i fjol vid den här tiden. Och angående långlopp och så. Och då hade Ragde hade tagit ännu längre än vad vi gjorde. Vi var ju bara där och kände lite grann på honom. Men som jag kan förstå det så hade han ett avtal från Ragde som låg och väntade ifall han ville åka långlopp. Men så blev det alltså inte. Lite synd kan jag säga. Vad säger du, Järnberg? Brandstorff?
Ja, det hade säkert varit intressant. Duktiga skidåkare är ju, det här har vi pratat om tidigare, de kan ju bli bra. På det de vill egentligen.
Duktiga skidåkare kan bli bra.
Nej, men det är liksom, är man bra och man har liksom grundfysiken och grundtekniken och liksom har varit på hög nivå, då kan man i stort sett bli bra på allting, skulle jag säga. Han har ju vunnit massa världscuptävlingar, så det är ju en klassåkare. Så att säga. Han har ju snabbheten, han har ju stakningen som jag kan se det och sådär. Och han har vunnit 5 mil tror jag på NM en gång. Så att han har ju, det är klart, där har vi en intressant person då. Sen tror jag att det som är och det man ser nu i det hela, att det skulle krävas för han 1 eller 2 år eller kanske 3 år, eller för Theodor samma sak också, att med 100% dedikering att göra det för att gå upp och nosa på de bästa långloppsåkarna. Sen vill vi något lopp, absolut, det går säkert att göra tidigare, men för att bli riktigt stabil och bra på den nivå som de har varit i traddåkning, då krävs det de där åren. Och det är väl det, när man slutar så har man ju inte den viljan liksom. För kanske 10-15 år sedan, då var det liksom, då kunde man trappa av och ändå hävda sig ganska bra i långloppen då. Det finns ju inte en möjlighet att göra det nu. Och vi spekulerar lite så här, vem är den sista som kommer från traddvärlden som har blivit en bra långloppsåkare? Och det börjar ju bli många år sedan som det är någon som kom över som sen har stannat kvar och blivit riktigt, riktigt bra. Det är väl Gärdalen, det är väl Petter Eliasen nu då kanske.
Ja, men de där grabbarna har ju åkt långlopp länge. Alltså.
Ja, det är ju 2014-2015 där kliver över liksom.
Ja, ja.
Och sen har vi haft Puls över och Kjölstad och Dahl, men alltså de klev väl över och blev bra ganska på en gång då, men det är ju ingen nu sen, alltså, sista 5 åren som har gjort det. Knappt testat känns som, och gett en riktigt ordentlig chans.
Ja, vi har ju Anders Glösen gjorde ju någonting, om vi ska hänga kvar vid norska sprintåkare. Ja,
Börrenäs var ju också
med ett år. Jag kan inte svära på hur pass initierad den satsningen var, eller hur pass allvarlig den satsningen var, men det var i alla fall en satsning. Han åkte ju Ski Classics.
Ja.
Hade ju något form av team bakom sig där i Källsås också.
Skateloppen var ju bra på, så var det.
Eller Källsås, ja. Oslo Sportslaget var det.
Ja, Rösta va?
Rösta, precis.
Så det är ju inte bara att kliva över. Och det är väl många som vet om det nu, så då gör man det inte ens. Man testar inte ens. Liksom. Alltså Björn Lind var ju över och åkte långloppet år när han slutade. I Coop eller Experience var det väl de hette då.
Ja.
Och det gör man ju inte längre överhuvudtaget känns det, utan det är ju liksom en annan riktning på en karriär som ska vidare då. Det är man liksom i valet och kvaret att sluta eller inte, då är det inte att antingen så sluta eller så börjar jag åka långlopp lite på sidan om eller så. Och det är exakt lika svårt som det skulle vara för Anton att tänka, jag slutar och så börjar jag åka lite tradd. Det skulle ju inte heller funka. Så att det krävs ju 100% dedikering på något sätt. Vilken grundnivå man än kommer från och vilken talang man än har.
Ja. Har det ändrats, Benny? Vad är din
bild? Ja, det tror jag. Alltså, jag tror att toppen är bredare. Liksom. Ja. Det tyckte jag vi såg i vinter också. Att det är fler olika som vinner tävlingar. Det är fler som är med in och spurtar liksom, i slutet. Sen tror jag inte man får glömma bort det här heller, liksom, att Brandstad har blivit så bra som han har blivit i traditionellt, liksom. Det kanske är för att han har en fallenhet för traditionellt, medan vissa blir så bra på långlopp på grund av att de har en fallenhet för just långlopp, liksom.
Men jag måste ju ta tillbaka hela mitt resonemang här, det jag tänker hållen. Efter Willig Chagen har ju ändå varit helt okej i år.
Ja, men herregud, det är lite skillnad på Jon Christian Dahl och Johan Kjölstad och...
Ja, men det är det jag menar. Willig Chagen kommer, letar han på, kommer han kunna bli en bra långlopp. Alltså, det är ju ändå det är en enda som är i närheten, liksom, på något sätt.
Ja, men vad har Mühlegg Chan varit som bäst på långlopp då?
Ja, han har varit två en gång i
jag tror han varit...
Livigno.
Nej,
jag kanske inte två. Alltså,
nu ljuger du. Fy fan vad du ljuger.
Klart, då brukar ju vara...
Jag tror, har han varit topp 10 än?
9 på Dölan, typ... 11 på Marsan.
Men alltså, det är ju jädra skillnad om du jämför med folk som går in och dominerar.
Jo, men det är fortfarande det som är överlägset bäst sista 5 åren från trädvärlden.
Tillsammans. Ja, det säger en hel del.
Alltså. Ja, det gör faktiskt det.
Theo provar ju lite långlopp, ska vi säga också. Han körde ju Årefjällsloppet där. Första april 2014.
För Santander, va?
Ja, eller Centric var det väl till och med då.
Kanske det var, ja.
Tror jag. Så att...
Theodor har väl varit topp 10 på
Vasa. Så får vi spola nästan 10 år, exakt.
Det stämmer det.
2011 eller något sånt där. Kanske, ja, 11-12 kanske till och med. Ja, någonting sånt. Så att han har ju provat vingarna, men det är mycket det jag tror man tänker på då. Och det var ju samma med Brynolf. När Bryntesson provade Vasan där, han har ju också varit runt 10, 11-12 eller något sånt där. Från en sprintsatsning. Och det här var ju i samma period som Dahl och Kjölstad klev in och vann hela skiten, liksom, från sin sprintsatsning. Och
så Chris kom André då?
Därefter. Chris André har väl aldrig varit någon sprinter på det viset?
Nej, men han har ju varit traddåkare.
Ja, men om man tänker just nu, om vi pratar Brandstad och Theodor, så får man väl ändå säga sprinters, även om Brandstad har vunnit en 5 mil. Då. Det finns ju någonting kittlande i det där, man skulle vilja se fler från den generationen sprintåkare som provar, och nu börjar de försvinna. Nu är det inte så många kvar. Nu är det liksom...
Ja, sprintåkarna nu, de är ju helt annorlunda. Nu är det ju fransoserna och Klöb och nu är det ju extrema sprintåkare på ett annat sätt istället.
Ja, men frågan är inte om man tyckte lika om en sån som Öysten till exempel. Han hade ju inte några jätteresultat på tradd, liksom.
Nej, så kanske det är faktiskt. Ja, så kan det kanske vara.
Har vi några långloppsåkare som har slutat då? Bönskärken, har du koll?
Oj, jag försöker hört så mycket. Ja, verkligen, nu när du säger.
Det var ju ingen som tänkte att säsongen skulle sluta i... Alltså, jag tror folk kanske inte hade bestämt sig riktigt. Eller, för säsongen skulle ju kanske inte sluta i första mars heller, liksom inte.
Jag tror alltså det är ju liksom... Vad är det idag? 26 mars eller någonting?
Folk skulle ju tävla egentligen fortfarande.
De kanske inte, det kanske inte har kommit fram. Liksom.
Alltså, då skulle ju ha de tre sista norska tävlingarna och sen bestämma. Liksom. Och jag tror också nu sitter vi i ett tufft läge med team och så här också. Liksom. Det kanske till och med blir ofrivilliga om vi har otur i det här läget. Liksom, att folk inte kommer få satsningar runt omkring sig. Och då det är inte så bra.
Nej. Jag tror att det är fler bomber att vänta här i närtid då, kanske.
Jag hoppas inte det, men det beror på helt och hållet på det läget vi är i världen nu, hur länge det håller på och så vidare. Det är ju självklart att det kommer spela roll. Det tror vi måste vara, det tror alla måste vara medvetna om, att det här kommer vi inte gå liksom obemärkt förbi, liksom inte.
Nej.
Verkligen inte.
Så. Ja, fortsättning följer, men alltså ingen Theodor Pettersson. Men om vi ska avsluta resonemanget om Brandstad, så tycker jag det är helt fantastiskt spännande meritlista. Alltså Karn har vunnit 5 världscupsegrar och varit på pallen 11 gånger och varit sexa som bäst i ett mästerskap.
Ja.
Det är ju en smärtsam kombination. Jag vill minnas att Frode Ester hade 5 världscupsegrar och 13 OS- och VM-medaljer. Och Charlotte har väl också något sånt där. 5 världscupsegrar och...
Men skillnaden är väl där att sprintåkarna får en chans på ett mästerskap varannat år och får ju chans varje helg på vintern i världscup, så att säga.
Ja, det är ju en väldigt bra poäng faktiskt. Men det är ju ändå speciellt. Alltså, känslan är att hade han åkt för något annat land än Norge så hade han ju haft en hög mästerskapsmedaljer också.
Ja, så kan det mycket väl vara.
Eller vad säger du, Björn Schark?
Hur många mästerskap har han åkt då?
Jag håller med.
Han har åkt Sochi och Val di Fiemme i alla fall.
Jag tror att han har åkt så många. Ja, jag tänkte säga, han har åkt så i många mästerskap.
Jo, men du, han har åkt Oslo, han har åkt Val di Fiemme och han har åkt Sochi. Alltså 11, 13, 14. Så att det är inte så många chanser. Alltså. Om, som du säger, Järnberg, det är en chans per gång om man räknar bort teamsprinten, som jag tror att han inte har åkt. Jag kan ha fel, men...
Nej, precis.
Och inte Falun heller. Ja,
nej. Och Thomas Nordtug tog ju sista platsen då. Ja.
Just det, just det.
Efter att ha vunnit 80 på.
Thomas, Petter, Ola, ja, Wigen, va? Vem var den fjärde?
Glöschen.
Glöschen körde väl lite tradd där också. Han var inte han som åkte stafett då också, eller?
Kanske Golberg då?
Ja, just det, kan det ha varit. Ja, det var...
Han brukar ju vinna lite tävlingar där i början på året.
Ja, precis.
Jag kollar upp det här.
Gör så. Samtidigt som du gör det, Ben, du har ju Theodor Pettersson då. Jag skulle säga att det är den smartaste skidåkaren som jag jobbar med i alla fall. Det är ju, det finns ju någon sån här historia om att Bengt Saltin, känner ni till, den här välberömda och beryktade idrottsforskaren som var med Sverige en del, bland annat inför Sochi OS där de är höghöjdsprojekt. Fantastisk skalle, kanske inte lika bra bollkänsla, han är ju död nu sedan några år tillbaka, men han sa ju då att Theodor Pettersson, han kommer aldrig bli bra, han har alldeles för lågt syreupptag, punkt. Men, och det, han hade ju ganska låga värden, men om man ser till det och hur mycket han har faktiskt vunnit, så jag tror han är en expert på att kompensera det syreupptaget med en massa andra kvaliteter, alltså verkligen extremt bra taktiskt, duktig tekniskt, bra skalle överlag och framförallt då anaeroba grejerna, alltså hastigheten, accelerationen och toppfarten. Och...
Exakt.
Du har ju tränat och tävlat en del med han, Benny.
Ja, verkligen. Alltså, Theodor har någonting på ett par skidor som det är inte många som har. Liksom. Han har ju alltså, fruktansvärd tempoväxling. Ja. Och så som du säger också ett väldigt starkt tekniskt sinne. Ja, liksom.
Och taktiskt sinne.
Ja, taktiskt också. Det var det jag menade med. Ja, jag menar båda två egentligen.
Hitta vem som åkte fjärde man. Ja.
Jag håller
det kan
på
ju vara
jag
fem på. Man där också för att göra ännu jäkligare.
Jag tror att det är fem man, ja.
Vem vann sprinter 2013? Nej,
var det var regerande?
Ju Ryssen, det är ju. Krioko, va?
Nej.
Ja.
Var det?
13.
Men jag gillar ändå att vi sitter och pratar om Karn som det var. Och så kommer vi inte ihåg den då. Det var ju Barnstad.
Ja, vad fan, det står ju just det här. Det står att Brandstad har deltagit i två VM, 11-13.
Ja, det kanske inte är uppdaterat sedan 2013.
Ja, då beklagar vi lyssnarna. Wikipedia är en skräpkälla.
Nej, Brandstad var 11, så han åkte ut i semifinalen.
Klassisk Brandstad, tyvärr.
Ja, det känns lite så. Mm.
Förutom i Drammen, där är han väl på pallen konstant.
Det är hans Düsseldorf för Peter Larsson, liksom. Kungen av Drammen kallas han. Ja, men en stor eloge till bägge de där grabbarna, tycker jag. Synd att ni inte kommer till långloppen, men tack för fina framgångar i skidspåret.
Ja.
Järnberg, vi brukar ju lova mycket och hålla lite.
Ja, vi lovar
och en del av de här grejerna som vi lovar, de kommer lite retroaktivt. Ja, det här har vi ett exempel det. På det. Jag ramlade över, nu ska ni hålla i det här. Pietro Pilicotters dunderkrasch i Marcialonga för 10-talet år sedan. Och den lägger vi väl ut här, i, kanske i samband med podden och kanske lite utanför podden också på våran Instagram.
På tal om kort långloppssatsning.
Ja, vad fasen var det för satsning? Men det kan, måste ju vara för att han var italienare.
Ja, det var, något, det var väl bara någon tråkig världscup den här, så skulle han väl åka långlopp då.
För den videon, då ligger han ju själv, så man skulle kunna tro att han ligger i tät, för han har ju skoter med sig också.
Men han har släppt första klungan, jag tror det vågar jag komma ihåg.
Ja. Ja, exakt. Det är så det är. Och skoten är ju på han lite grann för att det är Pilicotter.
Ja, exakt. Och han har också sin gula mössa på sig också. Så att det, ja, den är, det är en våldsam krasch han sopat i med.
Ja, det är det verkligen. Pietro Pilicotter, han är ju en av de här senaste åkarna som man har sett så här väggar i allt på en fem mil.
Ja, just det. I Holmenkollen där, i individuell start.
Vi har pratat om det där. Man ser inte så jäkla ofta längre att folk väggar.
Inte på det sättet alltså.
Alltså varken på träning eller tävling, tror jag. Eller? Ja, vad säger du, Benny? Vi kör ju extremt mycket pass som liksom som bjuder in till vägg egentligen och har gjort det under jättemånga år med teamet, men det är fastän aldrig någon som åker på de här rejäla smällarna att man blir vinglig och osammanhängande och...
Nej, alltså nej, faktiskt inte. Alltså inte en rejäl, alltså klockren väggning. Sen vet jag ju många som säger att de har halvväggat eller vad ska
säga.
Vad
innebär om man definierar halvväggar liksom vart?
Ja, jag trodde ju många gånger att jag hade vägga innan SM-familjen i Boden 2013 okay. kanske. När jag var ute på sista varvet där och tappade känsel och syn och allt möjligt och kunde inte prata när jag gick i mål, då fattade jag att nu har jag vägga på riktigt liksom. Sen dess har jag definierat om min egen vägg lite grann.
Ja, det känns som ett ord som man slänger sig med ganska mycket där, att man väggar. Ungefär som att det är storm ute när det blåser lite. Ja. Så väggar man när man är lite trött.
Vilket år pratar vi ja, pillekotter här lite så. I Marsan?
Jag tror att det är 11.
Nej.
Var det skate på den tiden?
Nej.
Alltså bönskärken, ibland får du för... Det låter som att du tycker att vi är så jävla gammal. Det är inte så länge sedan. Fan.
Du fattar att jag driver med det.
Nej, jag
fattar
jag
inte jag. Men 2012 klev pillekotter av sig. Det är länge sedan denna favorit slutade, vet du.
Ja, det är det ju.
Vet du, han var
med i Valla-teamet i Italien är jag ganska säker på.
Men du, han var bara 28 år när han slutade.
Ihåliga ögonen tycker jag dykt upp där på världscupen.
28 år, vet du. Det är, nej, 38 år måste jag vara.
Ja, han är
ja, 38 år han. Ja, han är inte född 84, det är ju jag det. Han är 74 han född.
Pietro Pillekotter alltså. Dunder väggen i kollen.
Ja.
En annan klassisk vägg. Jag vet inte om ni har hört den här storyn, men det är ju alltså Anders Myrland. Han känner ni till.
Ja, mycket väl.
Ja, jag känner igen honom. Benny tycker att vi är för gamla igen. Men Myrland, han är väl född 83 eller 84.
Ja, det är 83.
Åkte ju långlopp i teamernas begynnelse i Norge kan man väl säga. Team Fast som blev United Bakeries. Och...
Vi träffade väl han på natten där på skatevasan? Eller hejade lite på
fan. Han drog ju förbi på skatevasan. Ja. Ja. Eller på nattvasan.
Nattvasan, precis.
Ja, stämmer. Nej, han håller igång fortfarande. Men i alla fall, där finns det ju en historia ifrån när han tillhörde... Jag tror att de hette United Bakeries då. Men det var ju alltså den klanen som blev Leafsplan om man säger. Asgård. Ja, teamet ifrån Torsby och att han blev väggad på ett långloppspass där, rejält avställd och rejält trött, så pass trött att han visste ju, han hade ju för dålig koll också vart han var någonstans, även om han inte hade väggat så skulle det vara svårt att veta vilket håll han skulle åka, för han kände ju till Torsby sådär, och det här var ett långt pass så att han var ju ute flera timmar, så att han gick in. Det här kan ju vara saltat, men som jag har förstått det så går han in till ett hus som ligger vid sidan av vägen, lånar en telefon, ringer till Torsby taxi och hoppar in i taxin och körs upp till Varbergsängen, går in och hämtar plånboken och betalar och går och lägger sig och sover. Ja, det är en solid historia där.
Ja, den är fantastisk.
Klassisk vägg. Ja, det är lite synd att det inte är så där många väggar längre. Alltså.
Ja.
Ja, det är...
Lars, du borde nästan ge ut en bok.
Vem är bakom denna historia, tror du?
Jag tror att det här, nu får vi spola tillbaka ett tag. Det här kanske du känner igen från ett stavfodral som jag använde i många år och faktiskt fortfarande använder, som det stod powerdudes.com på. Aha. Alltså förstå, bara få den webbadressen, liksom den domänen, powerdudes. Så är man ute tidigt liksom. Och det här var alltså norska längdskidåkare, ett kompisgäng som hade gått i Meråker. Det var ju Myrland bland annat och Karianne Bjellonäs storebror, om ni kommer ihåg henne. Och fasen var det mer, det var väl någon som var, Christian Skrödal var ju med i Power Dudes också. Jag tror jag glömmer någon profilerad här. Men det var i alla fall tidigt 80-tal där någonstans. Det gänget som hade den där sidan. Och de gjorde, ja men typ som Team Triceps i Sverige. Tryckte upp lite kläder och gjorde liksom här. Hade en rolig hemsida blogg där då. Och jag menar att jag har läst det här på den bloggen. Jag kan ha fel.
Ja, just det.
Jag menar att det är där jag har fått in den här historien. Med bildbevis och allting vill jag mena.
I Myrland är ju lite liksom, det är ju Myrland, Augen, Laugaland, André Haugsby. Det är ju samma gäng det liksom.
Exakt, jag undrar om inte Hawksby var med i Power Dudes också. Nej, viss reservation på det, men ja. Exakt, det är ju den här tidiga 80-talsgenerationen långloppsåkare som krigar mot Palmer och
men lite hade första, och som ändå in i Ski Classic i Leafsplan med hela gänget där, och så kom ju Höllgård och Höst sen, och så var det Alsgård och Brink och sådär.
Ja,
den kom ju via sen också.
Exakt. Ja, så det är ju en klassiker.
Och Myrland var väl egentligen liksom den mest lojala mot Alsgaard. Han, även när det var team Alsgaard och de åkte i de här röda dräkterna och sådär, känns som. Han var ju med redan då.
Ja. Ja. Har vi några andra klassiska väggar vi minns? Innan vi avrundar det avsnittet.
Fan, dåligt.
Nej, jag tänker bara att som du sa, Lars, folk verkar inte vägga lika mycket. Det fanns ju några norskar där som åkte 32 mil här om dagen.
Det var så roligt det. Jag scrollade igenom Facebook där och så dök det upp liksom att ja, Brandstar tackar för sig och nu slutar den och den stjärnan och sådär. Och så jag scrollade ner så dyker upp en bild på Haukland. Så först jag tänker, va? Ska han sluta? Scrollade ner lite längre. Anders Haukland goes 321 km skidåkning. Så vissa är inte ens nära liksom.
Nej, det är imponerande.
320 kilometer, visst var det? 32 mil?
Ja.
Ja, 321 kilometer. Han och Johan
Tela. Honken drog ju på en 3x3 timmar också. Eller 3x2,5 blev det väl?
Ja, han drog ju någon 12 mila tur där samma dag som de.
Men han delade upp det, så han körde tre pass. En på vid 6 på morgonen.
Ja. Ja, det har han också gjort. Det har han
så
också
det
gjort.
Är ju många som passar på att träna mycket. Kanske på ett annat sätt än vad man brukar kunna göra den här tiden på året. Det är lite roligt.
Det är kul, det är kul.
Ja. Emil drog ju en 10 timmars häromdagen också.
Så att det tränas en del. Vi fick faktiskt en fråga. Jag tror vi kan avsluta med den. Det var en väldigt fin lyssnarfråga här. Som undrade hur man skulle förhålla sig till just detta. Att säsongen faktiskt tog slut så tidigt. Och kärnan i den här frågan, jag har den tyvärr inte framför mig. Men det var, ska man träna på medan det är fint och åka skidor? Och sen ta en viloperiod på 3-4 veckor som... Eller två, eller hur lång viloperiod ska det vara och när ska den inträffa? Eller ska man ta den nu på en gång? Liksom? Hur? Ja, ni fattar.
Det känns ju lite grann som att det är många som kommer liksom slå i taket på timåret 2019-2020 med tack vare det här tävlingsstoppet i första mars.
Det är också tänkt. Det är också tänkt att det här är året att träna mycket. Ja,
det är kanske fler på, kanske är några som drar över 1000 timmar här faktiskt.
Ja, det är lite skillnad på att ha tre tävlingar kvar den här tiden på året, eller i alla fall två tävlingar kvar.
Ja, men det är ju så att Tele och Auckland, de drog ju nästan på en dag om vad folk skulle ha tränat i mars om vi hade tävlat lite grann.
Ja. Kollar vi lite bredare än Skandinavien så har vi ju den problematiken med att folk är i karantän.
Ja, där kan det vara
tufft. Jag snackade ju med Woffe igår till exempel. Han bara, my house is like a gym. För de har ju stängt ner gymmen nu. So this morning I did rowing intervals. The rowing machine is at the couch. And now I will do 2-hour biking in the afternoon. Så han har ju tagit in en cykel och en roddmaskin. Och sitter där inne och svettas hela dagen.
Ja, nej, det, så är det ju.
Men så för dem är det ju svårare.
Ja, det är det. Så det kanske blir både och. Det kanske blir både toppnoteringar och bottennoteringar för elitskidåkarna.
Ja, men faktiskt. Vad säger vi då, Björnskärken? Vad har du för tankar runt det där? Vilan, kring, när den ska in. Ja, vad man ska göra. Hur tänker elitskidåkaren, tror du, idag?
Ja,
för dig är det en speciell situation.
Jag tror det beror lite i... Ja, alltså... Dels är det en speciell situation för mig, för jag kan ju inte ha någon viloperiod nu. Eller jag vill ju inte ha någon viloperiod. Jag vilar jävla vintern. Men generellt så tänker jag att det beror lite grann på förhållanden också. Alltså jag kan tänka mig nere hos dig, Järnberg, så om några veckor så är det väl jävligt fint att åka rullskidor.
Det är fint att åka både skidor och rullskidor nu, så att, men det är en bra
tanke. Ja, precis. Medans jag vet att hemma hos oss så kommer det vara ett helvete att träna om några veckor. Liksom, men just nu så är det ju helt magiska förhållanden och massa natursnö kvar att åka på. Liksom, så... Ja, det beror lite grann på vilka förhållanden man har också, tror jag. Jag tror att man måste se det liksom i ett litet större perspektiv. Och har man tid att träna nu och man har fina förhållanden, då finns det ju egentligen ingen idé att inte träna.
Om man inte har motivationen då? Om man är liksom trött i skallen och har svårt att göra de här timmarna för att man vet att det är 7 månader till nästa tävling eller vad det kan vara?
Ja, det kanske man får sätta upp några andra delmål liksom på vägen.
Jag tror det.
Man kanske, det finns säkert kvaliteter man kan utveckla.
Behöver man ha en viloperiod liksom. Då? Är det viktigt?
Mest för skallen, tror jag.
Det beror på. Jag tror det är väl lite hur man är säkert. Det känns som vissa kanske behöver mer än andra.
Jag tror det viktiga är liksom, som vi pratade om tidigare i podden, att det inte blir 3 månader med mars, april, maj där man liksom varken bu eller bär, att man varken vilar eller tränar, utan att man har ändå en plan i det hela Och att, att man liksom har, ja, men, jag tror ändå att alltså, har man ambitioner och vill, om man har lite motivation och inte, då är det nog bra att hålla ut marsch ut. Liksom. Så det blir så väldigt lång försäsong om man ska ta ett par veckors vila nu och sen dra igång igen. Eller en månad eller så. Men jag tror att ja. Och, har man bra förutsättningar så hålla igång det marsch ut och sen ta lite lugnare i april kanske och så komma igång lite i maj då igen.
Ja, det är väl kanske inte så bra semester om man tänker att man jobbar lite grann varje dag fast man har semester.
Nej, precis. Utan det, och det är väl lätt att man hamnar där, att man motionerar istället. Mm. Och så blir istället för en månad, kanske april är en sån månad i alla fall, så blir det liksom väldigt lång tid. Och då tror jag att man har man varken vila eller tränat under den här perioden.
Hur lång ser en normal viloperiod ut för Anton Karlsson ett normalt år då?
Ja, tar vi förra året så avslutar vi säsongen där 14 april och då tror jag jag hade en månad där jag bara gick tränade ut efter feeling liksom och väder typ. Så brukar jag försöka köra ett lättare intervallpass i veckan bara för att underhålla lite grann liksom. Och inte några långa pass, men sen mår jag mår bra av att träna också. Jag mår inte bra när jag står still i flera dagar, så ofta så blir det ett lättare pass om dagen liksom för att hålla igång. Och är det jättefina förhållanden då kan man vara ute lite längre. Men sen handlar ju den tiden mycket om för oss om utvärdering och planering framöver. Så man lägger mycket tid på det.
Det kan vara bra för alla nivåer egentligen att lägga en plan och börja jobba med målsättningar. Och framförallt utvärdera vad man har gjort året innan då, liksom, medan det är hyfsat färskt men ändå med lite distans till det. Liksom. Och vad har varit bra och vad har varit bättre. Så det tips vi kastar med i samma paket som vi svarar på frågan här. Då. Det var Simon för övrigt som hade hört av sig och ställt den här frågan. Tack för det Simon. Och tack till alla er andra också som ställer frågor, även om vi kanske inte alltid svarar på dem. Så det är kul, ert engagemang är ju otroligt roligt och vi kan ju såklart bli bättre. Och lite plåster på såret när Pille Kotter får se dagens ljus här igen med sin krasch från 2012 sa vi va?
Ja, 2012 ja, precis.
Mycket bra. Tack för att ni engagerar er, tack för att ni lyssnar. Och Benny, stort tack för att du kunde låna en timme och vara med i Vasapodden.
Allt är redo.
Ja, det är underbart. Järnberg, vi kommer tillbaka ganska snart igen.
Ja, vi kommer tillbaka nästa vecka som vanligt, och slutet av nästa vecka. Ja. Då kommer vi ha en åkarspecial där. Då är tanken att vi ska ha med förhoppningsvis alla åkare i podden. Får vi prata från deras synvinkel, berätta om hur säsongen har varit liksom. Och hur de ser på det.
Vi ska inte bara älta bakåt, vi ska blicka framåt och så ska vi faktiskt krydda med lite tävlingsmoment också och kolla åkarnas kunskaper i lite olika långloppsrelaterande ärenden.
Det vet vi att de har ju varit skakiga om kunskaperna förut.
Kan man lugnt säga. Jag tror Bönskärken är lite av en huvudfavorit om vi skulle sätta dem.
Ja, det är väl frågan om han får vara med efter den här säsongen han inte har tävlat. Så då, annars så har vi en solklar favorit tillsammans med Öyvind där.
Ja, Öyvind såklart. Men Öyvind är ju i karantän så han missar vi ju tyvärr.
Ja, men det finns ju, går ju små rykten om att han ska gå ur den där karantänen faktiskt nu.
Alltså, okej. Okay, ja.
Ja, han har ju fått en... Ja, vi får väl se vad som händer under nästa vecka.
Ja, jag har också hört några rykten. Jag tror det kan bli spännande att lyssna på nästa vecka faktiskt.
Ja,
det kan. Hålla utkik i lite kanaler kan också bli spännande.
Faktiskt. Mm.
Mycket på gång.
Ja.
Så, tack så och tackar vi för den här gången.
Tack och hör sig.
Men tack, tack.
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.